I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own them. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down and say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists to come and go with every bull market, with the steady players making through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Extrainsatt höll jag på att säga, extrainsatt inspelning. Du ska ju över till staterna och lyncha lite. Så att vi spelar faktiskt in på måndag den 16. Så det är ju med risk då för att det här är otroligt utdaterat när det väl släpps. På torsdagen den, vad det nu blir, 17 kanske.
Det brukar ju alltid bli
så. Nej, jag säger, det blir den 19, förlåt.
Ja, men det brukar ju alltid bli otroligt utdaterat när man spelar in tidigare. Även fast det, liksom, det är helt dött, ingenting har hänt de senaste veckorna, så brukar det alltid hända någonting dagen efter man har spelat in, om man spelar in i förväg. Det är helt, det är helt otroligt. Det, det slår aldrig fel.
Nej, jag tror att vi borde klara oss. Vi kommer inte prata om egentligen några supertidsknutna saker faktiskt, utan det kommer bli en hel del bantningssnack, bara en sån sak. Och det kommer bli en ny het IPO som vi sätter i veckan. Och kanske lite om bitcoin och guld också. Eller är det samma sak, bara rena digitalt eller fysiskt? Vem vet, det kommer ni få reda på strax i dagens avsnitt. Men innan dess så ska vi påminna om vår huvudsponsor IG Market som åter är med oss. Vill du kunna exponera dig mot globala marknader i en smidig handelsplattform byggd för trading? Ja, vem vill inte det? Då är ju IG din vän. Hos IG hittar du nämligen ett stort utbud av marknader genom att öppna ett kostnadsfritt tradingkonto eller demokonto.
Ja, där kan du handla index och valuta, aktier med bland annat dygnet runt kvotering och utökade handelstider. Så besök ig.com för mer information och kontoöppning. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument innebär risk.
Vi säger stort tack till vår huvudsponsor IG Markets. Och apropå risk, Fabian, så är det inte någon rådgivning eller rekommendation som pågår i den här podden. Vi berättar bara om vår process, hur vi tänker, gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med just
risk.
Och den här veckan sponsras även Market Makers av läkemedelsbolaget Accucort. De har ticker ACUC och handlas på Spotlight Stock Market. Och Accucort, de går mot kommersialisering av deras första produkt, munfilmen Sekmelit. Det har ett schysst namn. Den behandlar svåra allergiska reaktioner. Och Sekmelit är patenterad på 30 marknader och är ett godkänt läkemedel i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Och bolaget skrev nyligen ett partneravtal med Unimedic Pharma gällande just försäljning och marknadsföring i de här nordiska länderna.
För att accelerera kommersialiseringen samt fortsätta godkännande processen i USA, vilket är bolagets huvudmarknad, genomför nu Accucort en företrädesemission om cirka 30 miljoner kronor.
Läs mer om Accucorts nyemission på accucort.emissionsinfo.se. Länk finns såklart i avsnittsbeskrivning. Och vi säger stort tack till vår sponsor Accucort. Ja det Fabian, du ville prata lite guld, men jag tänkte först prata om det digitala guldet, nämligen bitcoin. Och jag ska bara säga en snabb sak. Jag håller precis på att läsa den här boken nu om Sam Bankman-Fried. Det vill säga han som låg bakom FTX, som ju total havererade. Och nu står han ju åtalad för bedrägeri. Den här boken av Michael Lewis, han är ju riktig kungen av finansboksförfattare får man ändå säga. Hans bok heter ju Going Infinite och jag måste säga hittills att den är väldigt bra, precis som alla andra böcker. Riktig page-turner.
Ja, alltså Michael Lewis är ju skitrolig författare, men det känns verkligen som att han har skitit ner sig här när det kommer till Sam Bankman-Fried, för att han är fortfarande lite betuttad i honom, även när det kommer fram att SBF är ju liksom vår generations Bernie Madoff.
Ja, nej men jag tycker ändå, jag vet inte, det jag har läst hittills i boken så tycker jag att det är ganska neutralt ändå. Han är ju ändå en smart kille, Sam Bankman-Fried, men han har väl tänt lite på reglerna. Men jag får återkomma när jag klart hela kanske. Jag tyckte det var i alla fall intressant. Jag ska egentligen prata om bitcoin, men jag såg, och då tänkte jag på Sam Bankman-Fried, och så såg jag en rubrik nu här att hans advokater hade efterfrågat mer Adderall. Adderall är ju den här ADHD-medicinen som innehåller form av amfetamin, kan man ju säga, lite förenklat. Och han behövde mer sån Adderall nu för att kunna fokusera under den här under rättegången. Och det är lite intressant, det står ju nämligen mycket om det i boken, att han har extrema koncentrationssvårigheter. Han sitter ju ofta i möten och spelar spel samtidigt. Så han har spel på en skärm och sen sitter han i ett möte. Till och med han gjort live-tv-intervjuer och liknande medan han sitter och gamar. Och man ser att hans ögon flackar mellan sida till sida liksom, för att han håller på att spela sitt spel för fullt. Och de tror ju att han är intresserad. Och då, han brukar bara humma med och säga bara, yes, yes, that's interesting, yup. Och låtsas att han är med i konversationen. Men det är inte det som är intressant för bitcoin egentligen. Det här var bara en sidospår. Det som är lite intressant för bitcoin däremot, att det ser ut nu som att BlackRock's bitcoin ETF verkar ju ha blivit godkänd. Och bitcoin har ju stigit rejält på det. Jag såg senast att den var upp 10%. BlackRock känner väl alla till. Det är ju en av världens största kapitalförvaltare. Eller en av världens största konspirationer, om du frågar mannen på Flashback. Men de har i alla fall ansökt om att få göra en bitcoin-ETF som helt enkelt ska investera i bitcoin och följa bitcoinpriset. Vilket ju förstås är superpositivt för bitcoin, för det betyder att väldigt mycket mer retail-pengar antagligen kan komma in. Och kanske en del institutionellt kapital. Och ja, bitcoin har helt enkelt stigit väldigt mycket uppe nu kring 30 000 dollar-nivån. Men det är säkert utdaterat när det här inte kommer ut. Men intressant nyhet i alla fall, och lite positiva nyheter för bitcoin.
Ja, äntligen! Och något annat som har stigit mycket senaste veckan är ju stenålders bitcoin, nämligen guld. Och det här är ju rätt intressant, för att jag menar, guld har hållit sig rätt bra nu i liksom räntehöjningsmiljön vi har haft. Och det är ju så att guld tenderar ju att trada inverterat mot liksom realräntan, eller den förväntade realräntan. Så när den faller så stiger guld och vice versa. Och det är så att folk håller ju inte nödvändigtvis guld som en investering, utan som en försäkring, eftersom det är en, ja, det är en beprövad store of value, till skillnad mot kanske bitcoin, som bitcoin inte funnits så länge och guld funnits i tusentals år. Och framförallt för att den tenderar att vara likvid i kris. Men eftersom liksom guld cashflowar inte, så ju högre räntan är, desto dyrare är alternativkostnaden av att äga guld. Och nu har man ju sett att guld är typ upp $100 senaste veckan. Miners är upp 10-15% senaste veckan. Och det är utan att yields har fallit. Så det är rätt tydligt att guldet nu har dragit av geopolitiska anledningar. Just det här som händer i Mellanöstern, Israel och Palestina. Och att guld har fått ett krigspremium. Och här tycker jag att kan vara rätt intressant att påpeka att innan du får FOMO. Och såklart kan det alltid vara this time is different, men guld tenderar att liksom få en snabb spike på krig och sen falla tillbaka igen. Så om du är sugen på att chasa här, jag skulle hellre personligen avvakta, vänta in bättre läge. Bara som man har koll på det, speciellt när det kommer till exempel miners som jag menar, om det är krig i Mellanöstern kanske inte är så här superhett att sitta på miners i något B-land. Det är inte nödvändigtvis så att det är supertrevligt i recession heller.
Ja, det är intressant det du säger med den här spiken, för jag har inte tänkt på det förut faktiskt, men när du säger det så har man ju sett det varenda gång det har varit någon sån här krissituation eller någonting som spontant borde vara positivt för guld, då spikar det alltid upp och då är det så lätt att slänga sig över guld, för man tänker att nu är det dags att köpa guld. Man kanske har suttit och väntat länge på att hitta ett bra läge på guld och så köper man det på en uppgång istället och så faller den snabbt tillbaka igen. Däremot, jag tror att det är mycket bättre att göra det precis tvärtom. Gillar man guld, kanske använder det istället för liksom använder det som likviditet i princip, då kan man sitta på det. Och sen i sådana här krissituationer när det smäller till och guldet sticker iväg, då ska man nog sälja av snarare istället och kapitalisera på den liksom kortsiktiga uppgången. Och sen kan man köpa tillbaka igen när det faller tillbaka lite.
Absolut, det håller jag med om.
Jag tror faktiskt att det är en bättre strategi.
Det är mycket bättre, och vi har pratat om det tidigare, speciellt i sådana här tider. Det kan vara väldigt ödesdigert att sitta och chasa snabba uppgångar. Som man såg på uranet bara för 2 veckor sedan. Det var ju bättre att avvakta lite där. Och det är väl egentligen i alla tillgång, men framförallt just nu guld i kristider. Men Niklas, det var ju sjukt populärt förra veckan att snacka Instacart. Så att det är en annan het liksom bruten IPO här vi vill ta upp.
Ja, men det blir någon slags tema här under hösten. Nästan varje vecka. Vi har pratat om ARM, vi har pratat om Instacart. Och idag ska vi prata om Birkenstock. Nej, förlåt, Birkenstock heter de. Ja, förlåt, det är skämtet jag snott faktiskt. Det måste jag erkänna. Men Birkenstock, känner du till vad de gör för någonting?
Ja, det är ju sån här vänsterpartist tofflor.
Kul att du säger det. Vi har 2 par här hemma.
Jag har faktiskt 1 par också.
Ja, det är ju sandal helt enkelt. De har ju försökt branscha ut och göra lite andra saker också, men framförallt är det ju en sandaltillverkare. Det är det de är kända för. Och det är roligt, jag tänker ju mycket Birkenstock, då tänker man ju kanske offentlig verksamhet och sjukvårdspersonal känns som att de har Birkenstock. Men jag har ju fått lära mig av min fru att de har ju oftast någon, jag tror att det är märket heter Sköna Marie eller något sånt där, det är en Birkenstock-kopia. Birkenstock själva har ju faktiskt satsat lite på lyxsegmentet, men låt oss återkomma till det. Vi kan snabbt bara säga att Birkenstock, och inte Berkshire, tycker att det låter nästan lite samma. De har ticker BIRK, B-I-R-K, och är noterade på New York Stock Exchange sedan förra onsdagen, om jag inte minns datumet fel. Också spegelnoterade faktiskt i Tyskland med ticker 7PV. Den ligger bra i munnen tycker jag.
Fantastiskt.
Och det är ju helt enkelt ett tyst bolag i grunden, ett gammalt familjeföretag, familjen Birkenstock. Så sagt, alla känner nog till det här märket ändå. Annars får man väl googla på det så kommer man direkt att känna igen hur det ser ut. Och det här är lite intressant nu. Market cap, knappt 7 miljarder dollar på det här bolaget, men det sattes på börsen på 9 miljarder. Så det har ju varit en ganska kraftig nedgång. Minus 20% faktiskt sedan noteringen, därav det här skämtet med Birkenstock. Noterades på $46 men har fortfarande inte nått tillbaka till de nivåerna helt enkelt. De föll över 10% första dagen och sen har det bara fortsatt ner. Och idag handlas den till runt $36. Det är lite intressant ändå liksom, att fundera på. Fundera lite på det här bolaget. Det här är lite så här, ekar lite från de här private equity-noteringarna vi har sett i Sverige också. Där det är väldigt tydligt att riskkapitalbolag vill ut ur någonting helt enkelt. Och de har noterat det här på P40. Nu tittar jag på rullande 12, så det är historiska siffror. Jag har inte gjort någon prognos själv på det här bolaget. Men det är ju helt galet. Det känns inte, det går inte att notera på sådana multiplar längre. Framförallt inte på ett sandalmärke. Och jag förstår att de befintliga ägarna gärna vill ha bra betalt förstås för det här. Men jag undrar vem det är som köper egentligen sådana här bolag på de här siffrorna. Och det är givetvis som sagt ett riskkapitalbolag som är skyldiga till den här katastrofnoteringen. Familjen Birkenstock, de sålde nämligen bolaget till den här private equity-firman för bara 2 år sedan. Och nu ville de då göra en exit. Och då tyckte de att en rimlig pris, eller rimlig premie för att de har hållit på det här i 2 år, det är att de dubblar värderingen. Så de skulle ha 100% helt enkelt på den investeringen.
Det är så det funkar, Niklas. Ja, du köper ett bolag, gör ingenting med det, dubbla värderingen och säljer ut det till dum retail.
Ja, verkligen. Nej, och så det, måste man säga det, så själva bolaget i sig, det är ett kvalitetsbolag, alltså ett superhärligt bolag, men du kan inte köpa det till P40, det är liksom orimligt. De har faktiskt liksom alltså omsättningstillväxten, om vi tittar på snitttillväxten per år, eller omsättningskagger som det så fint heter, så ligger det på 20% de senaste 10 åren. Och det bygger mycket på att de har satsat på en ganska stor global expansion som påbörjades med en ny vd som tillsattes för 10 år sedan. Och det har de verkligen då lyckats med. Sagt, 20% per år är en väldigt kraftig tillväxt. Och man pratar om att Birkenstock is more than a shoe. Det är, it's a way of thinking and a way of living. Det är inte dåligt. Ett sätt att leva, det är en livsstil, de här skorna.
Ja, alltså senaste åren, du har ju sett att liksom, du har ju dragit iväg rejält när det kommer liksom modemässigt. Och man ser ju när man rullar runt i Soho och här i London, alla kids glider runt med Birkenstocks, i alla fall på sommaren. Så att de har ju lyckats nå en annan målgrupp än tanta Agneta som liksom är yllekoftan som man liksom kände till Birkenstocks från några år sedan.
Ja, och jag tror faktiskt att för deras grej, om vi bara tittar tillbaka lite, de har ju nästan 250 år i historia, så det är svårt att summera hela bolaget. Men man kan väl säga att det är från början, jag vill minnas att det faktiskt är en läkarfamilj i grunden som ju satsade just på att det skulle vara fotriktiga sandaler. Så det är liksom det som är grunden egentligen i bolaget, att det ska vara fotriktiga skor eller sandaler då. Men har ju skiftat över mer mot någon form av lyxsegment eller lyxstämpel. Och därav också tror jag att den här skillnaden mot att de nu som kanske liksom vill ha ett par billiga men fotriktiga schyssta sandaler, de köper nog kanske någon form av Birkenstock-kopia. Medan som du säger, idag är det snarare kanske ja, men, rika ungdomar som köper Birkenstock för att glida runt med på stan. För de har lyckats väldigt bra med att sätta den här lyxstämpeln på något sätt. De har jobbat stenhårt med både marknadsföring men också att kontrollera utbud på olika sätt. De har väldigt, väldigt hårda krav på återförsäljare, rycker gärna in tillståndet till att sälja sandalerna om det inte duger. Och de höjer också löpande priserna, så det har ju börjat bli ganska dyrt med de här. Och då ska det tilläggas här att i och med den här lyxstämpeln så ska det tilläggas, det var inte bara ett riskkapitalbolag som köpte in sig för 2 år sedan, utan det var även Herr Arnault, det vill säga LVMHs vd och en av världens rikaste män. Han var också med på ett hörn när familjen Birkenstock sålde det bolaget 2021. Men jag måste säga, när jag tittar på Birkenstock, den känns ju inte dugg attraktiv på de här nivåerna. Men däremot blir man lite sugen på Crocs. Alltså foppatofflor, apropå med saker som har blivit trendiga. För det Crocs har lyckats med, och de har ju förut ticken CROX och är också noterade. De har ju lyckats dels mot ungdomar. De är helt rätt positionerade om man tittar på sociala medier. De är jättestora på TikTok och Instagram och så vidare. Folk skaffar ju dem som någon form av meme. Du kan köpa Shrek-inspirerade Crocs. Och de liksom har massa olika hittepå-modeller med sina Crocs. Och dessutom så är det faktiskt inte jättedyrt. Liksom, lantisarna, om man får säga så, har ju också Crocs. Även om de i och för sig nu kanske köper mycket kopior också. Crocs faktiskt handlar dessutom till P/7 på historiska siffror enligt börsdata. Tycker jag är lite intressant. Och de har 30% per år har de vuxit sin omsättning de senaste 5 åren. Med dock, ska lite reservationer, en väldigt stor spik förra året, alltså 2022. Ser ut att växa ganska bra även de kvartal som har gått i år. Men det kan ju vara så att det är ett tillfälle då tillväxtökning som drar upp det här omsättningstillväxtsnittet.
Ja, men Crocs har jag sett mycket på amerikanska finanstwitter, value-twitter då, och det är ju rätt intressant för att de har ju en historia av mycket buybacks och du har sett mycket insider buying senaste tiden. Så att du har ju det med dig om du börjar kika på det här. Och sen, liksom, man ska inte ljuga här, alltså Crocs, det är ju Birkenstocks. Egentligen, det är ju samma sko, fast i plast. It's Birkenstocks for the everyday man.
Ja, och jag måste säga, jag är mycket mer sugen faktiskt på den här. Och då får man tänka på ett visst, absolut, det kanske är då någon form av liten omsättningstopp här. Det kanske är nu trenden dör ut, att det har varit väldigt trendkänsligt. Men handlas det till P/7, ja, då kan det falla ändå ganska mycket och fortfarande vara hyfsat attraktiv. Och speciellt sen så om de gör lite återköp och hanterar det. Vinstmarginalen på Crocs ligger i alla fall på 17% idag. ROIC är också på samma nivå, så det är ganska imponerande siffror ändå. Market cap, $5 miljarder. Så det är halva ungefär från Birkenstock. Men den aktien har faktiskt också ner ungefär 20% year to date. Dock upp över 300% de senaste 5 åren. Och det är lite intressant för att en klassisk aktie som jag tycker går hand i hand med Crocs-livsstilen, det är ju bolaget Monster som gör energidryck. I min värld så är det samma person som har Crocs som köper Monster. Men nu som sagt, det är mina fördomar som talar, så att känner inte anklagade om ni lyssnar på det här och har på er Crocs eller dricker Monster.
Nämn en mer ikonisk trio än Crocs, Monster och gula Blend. Finns inte. Kanske gråa mjukisbyxor.
Nej, men och det är intressant, för anledningen till att jag lyfter Monster, det är egentligen för att Monster har varit också en sån aktie som har gått så otroligt starkt senaste åren, som man har alltid trott liksom så här, hur fasen växer den så här mycket egentligen? Alltså vad är det de gör där borta egentligen på Monster? Den har verkligen varit ett monster, bokstavligt talat. Men faktum är att Crocs har faktiskt vida överstigit Monster. Monster är också upp väldigt mycket de senaste åren, men Crocs upp som sagt betydligt, betydligt starkare än Monster. Monster för övrigt dock, det som är synd med den, dels börsvärde på 50 miljarder dollar, så det är 10 gånger större bolag, vilket säger en del om att det kanske är lite svårare att växa framåt. Och framförallt sannas det till P35 på historiska siffror, så att det är ju betydligt, betydligt dyrare. Ja, Crocs, 300 ägare ungefär på Avanza, och det kan man jämföra med Birkenstock, ungefär lite drygt 100 ägare på Avanza. Så att det är båda de här, då känns lite oupptäckta på svenska marknaden.
Jag antar att det marknaden prisar in för Crocs här är liksom fallande vilja för konsumenterna att handla framöver. Det är kanske lite modemässigt.
Framförallt kan jag tänka mig att man ser det som en kortsiktig trend, att det har slagit lite på sociala medier med att det kommer dö ut. Alltså, alla kan inte ha hur många Crocs som helst.
Ja, och det är rimligt, så att du måste fejda det för att kunna köpa den tesen.
Den här veckan har vi också med oss bolaget Alltainer, och vi har med oss vd Jakob Kescher. Jag säger välkommen Jakob. Vill du först presentera dig själv lite och framförallt bolaget? Vad gör ni för någonting?
Tack ska du ha. Jo, jag representerar Alltainer där jag jobbar som vd och har varit med och kör bolaget egentligen från dess början på Spotlight. Och Alltainer är ett företag som modifierar container om till bostäder, till sanitetslösningar eller till eventlösningar, kontorer och så vidare. Allt det man kan föreställa sig. Det som vi gör, det är vi bygger inte efter folks önskemål sådär. Att var och en kan komma och säga jag skulle vilja ha min containerhus se ut så här. Men vi försöker att ta fram standardiserade lösningar som kan säljas i stora volymer. Och passa till marknader där det oftast är uthyrare som är våra kunder. Det vill säga att de köper in en modifierad container med syftet att hyra ut den antingen som bostad, som kontor eller som toalett på en festival eller bar, whatever. Så det är vår affärsidé eller vår produkt. Så att säga, och vi bygger det i vår egen fabrik ute i Vietnam. Där vi har egna anställda inom både design och montage och elektricitet och svets och så vidare. Allt vad som behövs för att sätta ihop en bra kvalitet av containrar. Och det är ju en annan komponent som vi erbjuder våra kunder, nämligen att även om vi är tillverkare i Asien med den låga kostnadsnivå som finns där ute, så hanterar vi att de produkterna som kommer fram lever fullt upp till västvärldens förväntningar. Och det har vi ju lyckats med rätt bra, så sätt att vi ser ju att våra kunder återkommer och köper igen från oss. Det vill säga att både produkten lever upp till förväntningarna och att priset är rimligt och attraktivt för våra kunder.
Du nämnde ju ett gäng olika användningsområden för de här containrarna. Kan du säga någonting om vad är det vanligaste tillämpningsområdet och vad är den vanligaste typen av kunden? Är det en kund i Norden eller är det internationella?
Vår största och absolut viktigaste marknad är USA. Och det beror på många saker. Vi har varit där från bolagets början. Men det är också så att i USA är amerikanerna är vana vid containerbyggen och gillar containerbyggen. De är också vana vid compact living och med att bo i lite mindre detaljrika, luxuösa, arkitektritade lösningar än vi andra kanske är vana vid. Exempelvis kan man ju säga att 28 miljoner amerikaner bor i så kallade trailer parks. Alltså det är nästan 10% av den amerikanska befolkningen som bor i trailer parks. Så det är väldigt vanligt med relativt enkla boendeförhållanden. Och idag är det ju så att USA är ju kraftigt påverkad av höga hyresnivåer, stor bostadsbrist, många hemlösa. Och det gör ju att folk letar aktivt efter det man kallar för ADU, Affordable Dwelling Units. Alltså billigt boenden, för att inte lägga alla sina pengar på att bo eller för att inte skulle jobba hela tiden för att bara kunna betala sina räkningar. Lite modernare tänk omkring det. Så det är USA som är vår primära marknad. Därmed inte sagt att inte vi tittar på Sverige och vi tittar på Europa, vi tittar på Afrika och vi tittar på Oceanien, vi tittar på många ställen.
Och just nu genomför ni ju en ny emission. Vad är tanken med den emissionen? Vad ska ni använda pengarna till?
Vi tar in just nu cirka 9,9 miljoner kronor till en kurs på bara 2,50. Och det gör vi i syftet av att öka vår tillväxt ytterligare. Vi har ju dubblat vår omsättning de senaste 2 åren i rad. Och vi visar ju nästan break-even på EBITDA-nivå under föregående räkenskapsår. Så nu ska vi öka vår tillväxt ytterligare. Och de två största komponenterna vi ser till det är att på den ena sidan bli certifierad, det vill säga få våra produkter och vår tillverkning certifierad i USA. Så vi blir så kallade modular manufacturer och våra modular homes blir godkända. För då kan köparna i USA, de kan mycket enklare få lov att ställa upp dem på trailer parks eller på andra ytor som de har tillgängliga. Det öppnar också upp för att sälja till myndigheterna, som har krav på sig om att lösa hemlösa problematiken och alltså ska använda tusentals billiga boenden där våra produkter lämpar sig bra. Så certifiering av vår produkt och vår tillverkning i USA. Och det har vi redan igångsatt tillsammans med en partner i North Carolina som heter RLC. Och de har tidigare certifierat sig själva och sina produkter, men ser en möjlighet för att vi kan hjälpa dem med volymproduktion till en kostnad som gör det väldigt attraktivt för dem att jobba tillsammans med oss. Det är den ena delen av det vi ska använda emissionslikviden till, eller del av emissionslikviden. Den andra är att vi avser själv att sätta upp en containerby uppe i Norrland, i närheten av en av dessa industribyggen, och hyra ut den för därigenom påvisa för våra kunder där uppe ekonomin och kvaliteten på den produkten som vi tillhandahåller för dem där uppe. Det vill säga vi vill kunna visa både att vi tjänar bra med pengar på att hyra ut, att produkten är väl isolerad och väl hållbar för de miljöerna som finns där uppe, och att underhåll och driftkostnader är rimliga så att de kan ha förtroende för deras investeringskalkyl när de själv i sin tur köper containerbyar av oss till att ställa upp i Norrland. Det är de två primära anledningarna till att vi tar in pengar just nu. Alltså för att öka tillväxten väsentligt så att vi kan visa ännu bättre resultat i år och i åren som kommer.
Och emissionen pågår ju nu fram till 26 oktober. Man kan läsa mer på er hemsida alltainer.com, och så finns det en knapp för nyemission längst upp till höger. Och vi länkar förstås till det i avsnittbeskrivningen också. Då säger jag stort tack till dig Jakob och stort tack till Alltainer. Men du, om man har springer runt med fotriktiga skor, det kanske man behöver göra om man har blivit lite överviktig. Det finns också risk att man blir överviktig om man dricker för mycket Monster. Och det leder oss in på lite diskussion om Novo Nordisk och de här diabetesmedicinerna som just nu är den heliga graalen. De här fantastiska överviktsmedicinerna som diabetesmedicinerna har blivit. Är det en hype eller är det på riktigt?
Ja, det undrar jag själv.
Bara lite kontext också. Novo Nordisk, som vi vet, Europas, det är väl Europas största börsbolag. Den aktien kan man ju tänka sig. Det är lite, kändes lite som med AI och Nvidia. När man tänkte på liksom det här som jag sa i början av året, att Nvidia och AI, det är så jävla first level, så det vågar man inte ens ta den trailern. Och sen har den gått flera 100% i år. Känns samma sak med Novo Nordisk. Tänkte, den kan ju inte växa så pass mycket. Det här kommer ju bara vara en lite marginell del av deras omsättning. Men den aktien är upp 50% i år, Novo Nordisk. Så det är ganska otroligt faktiskt.
Ja.
Så förlåt att jag avbröt det, men nu ska vi prata lite om den här medicinen egentligen. Är det verkligen en sån stor hype?
Jag kommer ihåg, när kan det ha varit, 2016, och vi satt och snackade, och så hade Novo Nordisk, de hade missat sin guidance eller någonting, och det föll typ 30%. Och då sa jag, fan Niklas, köp det här och sälj om några månader. Och hade du gjort det, hade du tjänat 30%. Hade du köpt och hållt, ja, då hade du gått 6 gånger pengarna. Det var kul när man gick in där och kollade sin graf. Det senaste jag ägde Novo Nordisk, det var ett hejas massa år sedan. Men ja, hetaste bolaget för BA-förvaltarna i år, det är ju Novo Nordisk. Och som du säger, de har ju den här medicinen. Du kan gå från fat to slim genom att injicera lite medicin. Och jag har inte liksom riktigt följt med den trenden lika mycket som kanske AI. Och då tänkte jag att men då kanske vi dags att vi djupdyker lite där. Är det här en megatrend och kan påverka flera industrier, eller är det liksom är det bara hype? Kommer det här liksom brinna ut och om 2 år bara helt liksom glömt? Och jag tror att för att förstå den här medicinen så måste gå in lite bakgrund här. Bakgrunden om fetma. Det låter väl intressant?
Ja, verkligen. Det trodde man inte att den här aktiepodden skulle handla om den här veckan.
Ja, men det är bra. Så i alla fall, övervikt och fetma, som du vet, det är ju en epidemi i hela världen. Och står för en väldigt stor mängd sjukdomar och samhällsproblem. I USA är 40% av befolkningen kraftigt överviktiga. Eller som det kallas på engelska, de är obisa. Kraftigt överviktiga gör ju liksom inte riktigt, gör ju inte rätt till, det är inte rätt beskrivning. Det är liksom, det är Michelinmannen här, det är gravt överviktig, dödligt överviktig. Och den här kraftiga övervikten över hela världen är utan tvekan en folkhälsokris, innebär stora kostnader både på personligt plan och för samhället. Och enligt konsultbyrån McKinsey kostar övervikten världen cirka 2 biljoner dollar. Alltså inte miljarder, billions, utan biljoner. Det som på engelska är trillions dollar årligen. Och det här om man räknar in direkta kostnader och investeringar man gör för att minska bördan framgent. Och det här är strax under 3% av världens BNP. Det här klockar alltså liksom in strax efter rökning, som är nummer 1, och beväpnat våld, krig och terrorism, som är nummer 2. Och de här klockar in på 2,1 biljoner dollar vardera. Så då, där ser man ju direkt vilket stort och kostsamt problem det är. Och övervikt gör såklart att patienter också blir mer mottagliga till andra sjukdomar, som diabetes, synproblem, njurproblem, hjärtsjukdomar och så vidare. De direkta kostnaderna för att till exempel behandla diabetes globalt klockar in på cirka 900 miljarder dollar om året. Och hela 25% av amerikanska sjukvårdskostnader går till att behandla diabetessjuka. Och liksom faran med övervikt stiger rätt snabbt. För en 5 kilos ökning i vikt är korrelerat med 11% högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Då dessutom högre risk att få flertalet olika cancerformer. Och framförallt har du ju mycket lägre sannolikhet att du kommer överleva den här cancern. Dessutom är övervikt också korrelerat med flera mentala problem. Du har ju depression och ångest och så vidare. Och då är frågan, vad är ljuset i tunneln här? Jo, en minskning om endast 10% i kroppsvikt drar ner medicinska kostnader under ett livstid med cirka 35%. Att gå från det som på engelska är obese till endast vara överviktig, som absolut inte är optimalt, men att bara göra det här steget gör att du kan halvera dina medicinska kostnader över en livstid. Så att dra ned på samhällets vikt, inte bara viktigt för personerna i sig och deras hälsa, utan även för statskassan, för det kostar så otroligt mycket pengar. Och det här leder oss in på just Novo Nordisk och även Eli Lilly. Och det är de här nya medicinerna, semiglutid eller GLP-1, som det egentligen bör omfattas av. För det finns flertalet läkemedel som är godkända av amerikanska FDA och även i resten av världen för just viktminskning. Men framförallt är det semaglutid och tirzepatid och deras koppling till GLP-1 som drar igång den här hypen. Men då är ju också frågan, hur funkar det här och varför kan det här användas till viktminskning? Och jag tycker att vi håller det här väldigt grundläggande nivå. När vi pratar om till exempel GLP-1 så liksom, det finns peptider och receptorer och agonister och så vidare. Det spelar inte så jättestor roll. Vi använder samma samlingsnamn för allting. För vi är inga nördar i den här podden. Vi bryr oss inte om sådana detaljer. Vi vill bara veta ungefär vad som händer.
Det är ett annat sätt att säga att man inte vet hur det funkar.
Ja, det är så. Men i alla fall, peptider, det är kortkedjiga aminosyror. De används för olika funktioner i kroppen. Och de kan skickas från ena delen av kroppen till en annan för att överföra information. Till exempel när du käkat kan information behöva skickas från magen till andra delar av kroppen för att dra igång matsmältning och insulinutsöndring och mättnadskänsla och så vidare. Och GLP-1 är en sån peptid. Och GLP-1 står för glucagon-like peptide 1. Säger mig inte så mycket, men där vet ni vad det står för. Och det här släpps ut...
En peptid som liknar glukagon.
Jo, men vad fan är glukagon? Ingen aning, hörru. Jag vet, antar att det har något med glukogen att göra, men...
Det är ett hormon som reglerar blodsockernivåer.
Ah, kul, för det är dit vi ska komma. För GLP-1 släpps ut för att dra igång insulinutsöndring, vilket stabiliserar blodsockernivåer. Det har jag skrivit ner i mina anteckningar, så jag antar att jag visste vad det var. Läkemedel som innehåller till exempel semaglutid tas upp på ett väldigt liknande sätt i kroppen. Och i grund och botten är de här medicinerna diabetesmedicin, som ni kanske förstår eftersom de har någonting med insulin där att göra. Men en sidoeffekt man har upptäckt är att de här läkemedlen också var aptithämmande, vilket innebar viktminskning.
Ja, det brukar jag säga det. Om det är någon som har läst någonting någon gång om viktminskning så är det ju, brukar man ju säga att det är en väldigt enkel ekvation. Du måste stoppa in mindre än vad du gör av med. Ja, precis. Jag tänker till och med så helt galet. Stoppa in mindre än du gör av med. Och det är ju väldigt lätt i teorin, men kanske ganska svårt i praktiken. Och ja, ett av de lättaste sätten, om det går att göra, att reglera det där, det är ju helt enkelt att göra någonting som gör att du äter mindre. Och ja, det är väl det man har insett här, att då skulle vi faktiskt kunna använda den här medicinen till att få folk att äta mindre genom att hämma aptiten.
Exakt, och som det funkar i kroppen är att peptider har en viss livstid. Och när det är liksom halveras bort så kommer du börja känna dig hungrig igen. Och ju längre de här peptiderna varar, desto längre påverkas du av dem. Och de här GLP-1-läkemedlen, de jobbar genom att dra ut på halveringstiden så att de håller sig kvar längre i kroppen, vilket gör att du känner dig mätt längre. Och det är rätt extremt, liksom, det är rätt otroligt hur extremt bra de här fungerar. För det är inte ovanligt att en person som tidigare tryckt flera tusen kalorier, alltså 5000 kalorier om dagen, endast klarar av att äta cirka 500 eller några liksom 500 000 kalorier om dagen efter att man har tagit det här GLP-1-läkemedlet. Vi kan också påpeka här att GLP-1-läkemedel inte är något nytt fenomen, utan det har funnits på marknaden i 2 årtionden. Det första GLP-1-läkemedlet godkändes av FDA 2005. Så det är inte direkt någon ny experimentell medicin.
Nej, utan det handlar ju snarare om ett nytt användningsområde för en väl etablerad medicin.
Exakt. Och i branschen och inom finansmarknaden så är det ju främst 2 aktörer som diskuteras. Och det är Novo Nordisk och det är Eli Lilly. Novo Nordisk har läkemedel som Ozempic och Wegovy som har den aktiva ingrediensen semaglutid. De har också Saxenda som har den aktiva ingrediensen liraglutid. De 2 första tar man spruta en gång i veckan, den senare en gång om dagen. Och Wegovy och Saxenda är godkända för viktminskning, men Ozempic endast för diabetes än så länge, vad jag vet i alla fall. Och det här handlar om självmedicinering, självinjicering kanske man säger, i samma format som en diabetespatient tar sitt insulin. Så det är inte liksom någon stor läskig spruta, utan en liksom liten doserare. Utöver det här så sitter man och försöker ta fram orala preparat i form av någonting som heter Rubcelsus. Det är en oral version av den, liksom, den här semaglutid. Och ska tas dagligen, men ej godkänt för viktminskning än. Men det här är såklart någonting som liksom Novo Nordisk verkligen lutar sig in i, eftersom man då slipper injicera och såklart förenklar även supply chainen, ha torkade preparat istället för att flytande.
Alltså att kan man ta en tablett som man går ner i vikt av, det är ju en game changer.
Exakt, ta det med liksom din...
Pratar vi ju miljarder.
Ta det istället för din multivitamin. Och framförallt, jag menar, det är lättare att ta den här tabletten och sitta och spruta in i kroppen varje dag. Då är frågan här, vad är uppsidan här då? Jo, för injicerbar semaglutid så ser man i snitt 14% viktminskning över ett år. Och för den orala versionen cirka 13% över 1,3 år. Men än så länge kommer inte det här utan sina bieffekter. 53% rapporterar illamående, 35% diarré och 30% kräkningar. Och därför ligger det väldigt stort fokus nu på att minska de här bieffekterna. Förståeligt.
I och för sig är ju både kräkningar och diarré väldigt effektiva för viktminskning de också.
Det är i och för sig väldigt sant, min vän. Så det kanske inte är en bieffekt, det är bara liksom en added benefit.
It's not a bug, it's a feature.
Exakt. Och när det kommer till att minska bieffekterna så kan man gå in på liksom, nästa steg här, och det är GIP, GIP, Glucose Dependent Insulinotropic Polypeptide. Det är en annan peptid, det förstår ni nästan, och det kan öka insulinutsöndringen. Och det intressanta är att tillsammans med GLP-1 kan det här dra ner på bieffekterna, och det är just det Eli Lilly håller på att mixa med. De har läkemedlet Mounjaro med aktiva ingrediensen tirzepatid, som är en sammanslagning av GLP-1 och GIP, och en så kallad dubbelagonist. Och där har man uppvisat i snitt 17% viktnedgång över 1,4 år. Och det här är alltså en liksom, mer aggressiv viktnedgång, samtidigt som bieffekterna är mycket mildare. Endast 18% rapporterar illamående, 12% diarré och 6% kräkningar. Och då, även den här injiceras en gång i veckan. Det här har inte ännu blivit godkänt för viktminskning av amerikanska FDA, men troligtvis så kommer det liksom framåt slutet på året eller början på 2024. Eli Lilly håller också på att utveckla sin egna orala version. Orfoglipron, alltså det är helt omöjligt att uttala de här namnen. Det är helt omöjligt. Men det här ska i alla fall tas dagligen och ge liknande resultat som Novos orala tablett. Inte heller godkänt. Utöver det här så testar Eli Lilly också, och andra bolag testar ju också någonting som kallas för trippelagonister, där man inte bara kombinerar GLP-1 och GIP utan även någonting som heter glucagon receptor, som istället för att dräna ner på kaloriintaget genom minskad aptit ökar kroppens energiutsöndring. Och i tester har man sett att denna trippelkombo kunnat minska kroppsvikt med upp till 30-40% på en månad, vilket låter helt absurt. Det låter ju nästan som något typ av dödspiller. Det som är intressant här är att man ännu inte uppmätt några negativa långsiktiga effekter av den här medicinen. Man ska ju dock det här påpeka att viktminskningsläkemedel historiskt ofta har visat negativa långsiktiga effekter, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och mentala problem, vilket är en ytterligare anledning varför folk är lite hype.
Ja, men om man ska gå tillbaka till det, en populär viktminsknings medicin på, ja, för länge sedan, kanske var 50-tal någonting, var ju även amfetamin. Men det upptäckte man ju vissa biverkningar med. Så att det är som du säger, oftast brukar det visa sig att det som är effektivt för att gå ner i vikt är oftast inte så långsiktigt hälsosamt kanske för kroppen.
Exakt. Tidigare så många av de här viktminskningspreparaten, de var ju liksom, fungerade väldigt annorlunda, och framförallt så påverkar de ju serotoninreceptorerna. Det kanske inte är det optimala sättet att torska vikt på. Sen ska man också poängtera att paketen för GLP varnar för till exempel ökad risk för sköldkörtelcancer och pankreatit. Men sen kan man alltid ställa sig frågan, är det högre risk om man tar GLP och får det, eller om man fortsätter förbli gravt överviktig? Svårt att säga om. Det som man har lätt att säga om, det är att Eli Lilly och Novo är tokdyra just nu. Handlas till P90 respektive P50. På last 12 months, alltså de senaste 12 månaderna. Och såklart, liksom, man ska alltid vara framåtblickande, men förr eller senare så räknar man in att hela världen ska vara en kund. Och det kanske de blir, vem vet. Väldigt svårt att säga om. Jag hade personligen inte köpt här, Utan om man är intresserad så tycker jag att man kan vänta in en potentiell sell-off. För det känns ju som att det borde finnas i korten för en sån här typ av bolag. Kommer en ny hype-medicin, det kommer komma någon läskig artikel att folk dör av det, som visar sig, ja, det kanske är befogat, vad vet jag, men det vore rimligt om det kom många obefogade artiklar som skrämde satan ur folk, sålde ner aktien och så kan du köpa på det lite billigare. När det kommer till värderingen kan man ju påpeka...
Ja, man kan ju bara...
Ja.
Nej, men som jag sa, det är ju så, även om Novo Nordisk kommer att få antagligen en stor, stor, stor tillväxt av det här, så är det svårt att motivera P/E 90 på nästan någonting. Jag tror jag såg någonting här om att de... Det höjde sin guidance bara häromdagen. Danska bolag brukar ju lämna egna prognoser och guidance. Och då hade de höjt att de trodde att de skulle växa runt 30-40% i år. Och det är ju otroligt mycket, speciellt för så pass stort bolag. Men även om vi leker med tanken att de skulle dubbla sin omsättning över en natt, eller dubbla sin vinst över en natt, så är det fortfarande, då är det P/E 45. Alltså, så de måste dubbla den där vinsten ganska många gånger innan P/E 90 blir någonting lite mer attraktivt.
Ja, nu var det så, du är Eli Lilly handlas i P/E 90, Novo P/E 50. Men absolut, det är ju, så är det ju. Du måste ju dubbla väldigt många gånger för att det ska handlas rimligt. Och då kan man ju jämföra liksom historiskt här, tycker jag. Och vad är en annan stor medicin som har kommit ut? Ja, det är ju penispillret Viagra. Gjorde ju liksom lite för Pfizer vad de här bantningsmedlen gör nu för Novo Nordisk och Eli Lilly. För det gav ju dem en ny liksom stjärnprodukt som drog upp marginalerna, drog igång tillväxten ordentligt. Och då pikade väl Pfizer på P/E 90 när Viagra kommit ut. Så där har man någon typ av, jag menar liksom, man får någon, jag tycker man får någon typ av tak där. Och jag tycker att de här bolagen handlas otroligt nära där. Novo Nordisk, ja, det är lite långt ifrån, men
ska man spela djävulens advokat också, så får man ju säga att de har ju väldigt olika syfte i samhällssynpunkt. En Viagra kommer ju aldrig liksom gynna samhället, och det kommer inte vara någonting som sponsras. Eventuellt om Kina vill öka sin befolkning snabbt kanske. Nej, men skämt sida. Just övervikten är dock ett så stort samhällsproblem som kostar mycket pengar, vilket kanske kan motivera också att den här ganska dyra behandlingarna. Så det är väl det som kanske skulle kunna ha skillnad. Det här kan man faktiskt verkligen få utskrivet av en läkare, för att man ser att det minskar samhällets kostnader helt enkelt.
Absolut.
Det är en plusaffär att skriva ut det.
Absolut. För det är ju så att det är ju inte bara aktierna som är tokdyra. Läkemedlet är ju också otroligt dyrt. En månads supply av Wegovy från Novo kostar ju cirka $250 till $400 i månaden, beroende på vart du bor. Och troligtvis kommer ju priset hållas här uppe de kommande åren, eftersom Eli Lilly och Novo Nordisk lär ju ha ett duopol. Men det är ju mycket som pekar på att priset kommer falla några år ut. Du ser konkurrenter, till exempel Novartis, hur många konkurrenter egentligen som helst. De sitter och försöker utveckla sina egna alternativ, vilket innebär liksom prispress framgent. Dessutom kommer ju till slut de här patenten också förfalla och generika blir tillgängligt. Går man tillbaka till just Viagra då, så kostar det cirka $90 per piller när det godkändes 1998. Generika går nu för $1 som billigast.
Vad brukar dina kosta?
Men som du säger... Jag kommer inte på någon bra comeback där. Fan! Roasted i min egna podcast, helvete! I alla fall, det du säger om just att man får det utskrivet och subventionera på det sättet, det lär ju hända framförallt i USA, där försäkringsbolagen lär täcka en stor del av kostnaden, då det innebär en stor, liksom, så stor potentiell kostnadsbesparing nedströms. För trots det här höga priset så har ju utbudet inte kunnat möta efterfrågan, så det känns ju ändå som att det finns... Det kanske är hypat, men det känns som till stor del den hypen är befogad med tanke på resultaten man får, med tanke på hur många som är intresserade av det här pillret och med tanke på hur viralt, inte pillret, men det här läkemedlet, och hur viralt det här läkemedlet har gått. Men jag tycker fortfarande det finns några frågetecken som verkligen kan hindra det här från liksom mass adoption. Det första är, även om man ser liksom lite research på Bank of America som visar på att 70% av patienter är bekväma med att injicera sig själva, så är jag osäker på om det här är representativt för den bredare befolkningen. Även om liksom, folk tenderar att ta till rätt aggressiva och desperata metoder för att gå ner i vikt, så är det osäkert om väldigt många är bekväma med att sticka sig själv dagligen eller varje vecka. Framförallt så tycker jag inte man tar hänsyn till någon typ av sprutfatig, eller man ska säga. Det vill säga att behöva stoppa in en spruta i sig varje dag eller varje vecka, om man inte absolut, absolut måste utan att dö. Det kan ju hända att man tröttnar på att göra det, speciellt när det är så att du har sån sjuka bieffekter, till exempel att 50% gör det och mår illa.
Ja, men jag kan tänka mig att det är ju någonting, är man riktigt, riktigt överviktig så är det ju otroligt kraftfullt. Men annars tänker jag som liksom mass adoption, det får du ju knappast med sprutor. Men däremot om du kan ha ett piller som gör det enkelt och inte har för stora biverkningar, jag menar, då är det en no-brainer även för folk som inte behöver gå ner i vikt, tror jag.
Absolut, får du till att du kan, oralt läkemedel och få ner de här bieffekterna lite mer, då är det inget som står emot. Egentligen för mass adoption, då kommer det säkert vara normalviktiga människor som bara vill se lite snyggare ut på stranden och sitta och poppa alltså,
som vi inte har disciplinen att hålla sig ifrån snacks. Då bara tar man ett piller istället för att snacksa.
Exakt. Och speciellt, ja, men det tar ju oss till andra, liksom andra punkten. Alltså det här är en väldigt bra SaaS-modell, skinny as a service. Inget skratt. Inget skratt, okej.
Okay. Jag skrattar inombords.
Men, alltså för att det här ska funka så måste ju folk nästan gå på det livet ut för att inte lägga på sig bykten igen. Det finns research på att de som slutar använda Wegovy, alltså Novos alternativ, att de lägger på sig 50% av vikten igen. Men är man realistisk så, och liksom ger det tillräckligt lång tid, så är det ju nog troligt att de flesta kommer lägga på sig all vikt igen och kanske till och med mer. Så för att återkoppla till liksom det vi sa innan, vill du att folk ska göra det här, så kan man liksom inte utbyta ett sätt att må skit mot ett annat sätt att må skit och liksom hoppas de tar det. Så man måste verkligen komma över det här för att de ska vilja bli långsiktiga prenumeranter på det här läkemedlet. Och framförallt är det ju för att när man liksom slutar käka snabbmat, och det finns ju en anledning varför så många är beroende av det. Du får ju en sjuk serotonin eller dopaminboost av att trycka massa skräpmat, och det blir liksom lite som att trycka in en alkoholist eller heroinist på en nykterhetsklinik. Det funkar säkert jättebra så länge de är där, men om liksom, när de lämnar och det blir problem, ja, då är ju risken hög att de faller tillbaka i gamla vanor. Och jag kan ju tänka mig att om du inte har den här boosten, någonting händer, kan det bli så att du väljer att sluta ta ditt läkemedel för att kunna trycka mer käk, för att få känna dig bättre. Jag vet inte hur rimligt det är, men det känns som att det här bara löser den fysiska biten, men inte nödvändigtvis den mentala biten, som jag tror ändå finns där hos många, för att jag tror att det måste finnas något mentalt där i bakgrunden för att man ska vara villig att äta sig själv till döds, i stort sett. Jag vet inte om du tycker det är rimligt eller inte.
Nej, jag låter dig spekulera fritt.
Ja, okej.
Så får man konsultera en läkare om man har frågor om det här.
Okej, okay, jag säger bara att det är väldigt allvarligt att vara så här sjuk, gravt överviktig. Så att du ökar din dödlighet rätt rejält.
Så är det, absolut.
Men, ja.
Men nu ska vi prata pengar, inte dödlighet.
Ja, men
hellre fet än rik och smal och fattig.
Ja, men jag tycker liksom lite boy. Nej, jag vet inte, jag säger det. Ja, exakt. Och
ja, men om man tänker lite längre då, Novo Nordisk och Eli Lilly, som är liksom first level då, som jag sa, vilka andra kan bli vinnare och förlorare på den här typen av nya läkemedel, tror du?
Ja, jag tänker att vi ska köra liksom lite first level thinking här kring hur det kan påverka andra industrier, för det är ju rätt intressant. Som sagt, tycker inte Novo och Eli Lilly ser jätteintressant nu. Många liksom mindre firmor, det är ju bara en gamble, för man vet ju aldrig vad som händer i fas 1, fas 2 studier, så det är ingenting jag kan sitta och säga om. Men oavsett så borde det vara bearish, för om den här hypen håller, det vill säga, och att det här blir nästa megatrend, då borde det vara otroligt bearish för bolag som idag riktar sig mot övervikt och relaterade sjukdomar, till exempel Tandem Diabetes, TNDM, och Dexcom, som var superpopulärt 2020 och 2021 på finanstwitter, DXCM. De här gör ju insulinpumpar respektive glukosövervakning. Drar man ner antalet som har diabetes, ja, då försvinner ju intäkterna rätt rejält. Många av de här medbolagen eller medtechbolagen handlas ju också till rätt höga multiplar fortfarande. Uppbyggd just av den här sekulära trenden att vi som mänsklighet blir allt fetare och alla associerade sjukdomar som har med det att göra. Men om det här vänder, som du sa tidigare, i stort sett hade varit omöjligt utan det här läkemedlet, så ser det ju rätt illa ut för många av de här bolagen.
Ja, och skulle man dra det riktigt långt, då kan man ju även dra ner alla skräpmatsbolag, godisbolag och så vidare, om folk slutar äta den typen av saker.
Ja, exakt. Men jag tycker att det är rätt rimligt. För kollar på konsumtion av snabbmat och övervikt är det ju starkt korrelerat. Men också, om du kollar på till exempel spelberoende och alkoholister, så utgör ju de en outsized andel av intäkterna för gambling och alkoholbolag. Så det är ju väldigt rimligt att folk som är matberoende också gör det för snabbmatsbolag och olika snaskbolag. Och går du då från att konsumera 5000 kalorier om dagen till 500, även om du fortfarande bara äter snabbmat, så är det ju en väldigt stor skillnad i intäkter för de här till exempel snabbmatskedjorna som McDonald's och Yum Foods och liknande.
Men jag tycker nästan mer intressant, för det där känns som att absolut det skulle kunna ske, men det är i sånt fall på så extremt lång sikt. Mer intressant tycker jag är det här till exempel med viktväktarna nu som har det. Det har blivit lite hype, precis som med Bitcoin och eller AI senaste året, så har ju nu viktväktarna gjort ett förvärv också, inriktat mot just det här med GLP-1.
Ja, de köpte ju nyligen upp telehealth-plattformen Sequence Health, som endast inriktar sig på GLP-1-recept. Och det var ju liksom i sista stund, för de har ju verkligen varit på dekis. Men med det här uppköpet så fick de en databas med användare som är överviktiga och framförallt betalningsvilliga. Och på grund av det här så är aktien upp cirka 200% i år. Och vi tar inte upp det här för att man ska ut och långa viktväktarna, utan det är ju liksom den här potentiella double whammen man har av bolag som drar fördel av en eventuell megatrend plus narrativet kring aktien. Som man har sett till exempel med Bitcoin och AI och liknande.
Och Weight Watchers handlas ju till ticken WW.
Exakt.
Sen var vi inne lite också på försäkringsbolagen som ju borde spara väldigt mycket pengar på det. Även om behandlingen är dyr så är det kanske billigare än alternativet, så att säga, att personen blir jättesjuk.
Ja, exakt. Du har ju bolag som Cigna, United Healthcare, Humana. Och det här är för att de ska kunna potentiellt minska kostnader downstream. För det är så, på grund av Obamacare så får inte sjukförsäkringsbolag, till skillnad mot till exempel livsförsäkringsbolag, basera sina premier på individens förutsättningar. Till exempel hur feta de är. Så att du måste ju ta samma kostnad på oberoende vem du är som person. Men det är ju såklart att någon som kommer att vara väldigt vältränad har lägre sannolikhet att bli väldigt sjuk än någon som inte är det. På samma sätt som någon som är ung har lägre sannolikhet att bli väldigt sjuk som någon som är väldigt gammal.
Det är minst sagt intressant i alla fall. Men jag tycker att det är intressant ändå att höra lite om. Och framförallt när man verkligen ska sätta relation, sätta den här potentiella omsättningsökningen som de här läkemedlen innebär. Det måste man sätta relation till vad till exempel Novo Nordisk eller Eli Lilly omsätter idag. Det tror jag är den lilla hemläxan man ska ta med sig om man äger de här bolagen och verkligen fundera på. Är det rimligt till exempel då? Men Novo Nordisk, om det handlas till P50, är det rimligt verkligen att det ska vara så pass dyrt? Kan det här bidra med den typen av vinsttillväxt? Så det kanske det kan göra. Jag har inga prognoser för hur mycket sådana här läkemedel ska sälja, men det måste bli en väldigt stor mass adoption, känns det som, om det verkligen ska kunna ge stort resultat. Med det var dagens avsnitt slut, och vi kanske snabbt ska dra en liten innehållsförteckning. Vi har pratat lite om Birkenstock, vi har pratat om Novo Nordisk, Eli Lilly och en gäng bolag kopplat till det. Men så vitt jag vet så är det väl inte någonting av det här som vi äger som vi pratat om idag.
Nix pix, ingenting här.
Och oavsett vad vi äger eller inte, så ska du komma ihåg att inget du har hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter för ena eller gäst och eventuella sponsor tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
Vi vill rikta stort tack till vår sponsor Accucort. Gå in och kolla in deras nya emission. Finns en länk i avsnittbeskrivningen. Ni får också gärna kolla in Alltainers nya emission. Också länkat i avsnittbeskrivningen. Och såklart ett stort tack till vår huvudsponsor IG. Gå in på ig.com och skaffa ett konto redan idag.
Och kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på Twitter och eucaps@marketmakerspod. Och glöm inte lämna en recension på iTunes.
Och sist, men absolut inte minst, kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.